Så god morgon allesammans och välkomna än en gång er, eller ni som lyssnar via internet. Och vi vet att ni är några stycken, och om ni hör det här så skriv gärna till oss, hör av er. Vi vill gärna veta att ni finns, och om ni är välsignade så kan ni säga det, om ni inte är det så kan ni hålla tyst. Som sagt, välkomna alla ni som är här, välkomna er ni som är på internet. Låt oss bedja. Herre, vi ber just nu att du välsignar den här stunden och de här tankarna. Herre, vi ber att du talar till våra hjärtan. Tack för den introduktionen som vi hörde. Tack Jesus för lovsången. Tack Jesus för att vi är dolda i dig. Tack Jesus att du har gjort oss till någonting fantastiskt. En dag kommer vi att se det, förstå det, erfara det. Herre, vi tackar dig också för att vi är en del av din familj och att vi kan glädjas över detta. Herre, välsigna de här tankarna i ditt dyra namn. Amen. Vi har hämtat dagens text från Johannes evangeliets 11:e kapitel. Johannes kapitel 11. Och faktum är att vi ska läsa faktiskt från vers 1 ända fram till vers 44. Så har ni era biblar på det språk som ni föredrar, om det nu inte är svenska utan något annat, så plocka fram de här, för vi läser dem tillsammans i lugn takt. Och sedan så predikar vi från den här. Men anledningen till att jag behöver läsa, eller vi behöver läsa alla de här verserna, det är därför att det är en berättelse som, för att vi ska förstå sammanhanget, så behöver vi hela, ja, hela kontexten så att säga. Så låt oss läsa Johannes evangeliets 11:e kapitel med början i vers 1 fram till vers 44. En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och det var hennes bror Lazarus som var sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga: Herre, den som du har kär ligger sjuk. Jesus hörde det och sade: denna sjukdom ska inte sluta med döden. Den är till Guds ära, så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. När Jesus hörde att Lazarus var sjuk stannade han 2 dagar där han befann sig. Därefter sade han till sina lärjungar: låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sade till honom: Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen. Jesus svarade: har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten snavar, därför att ljuset inte finns i honom. Sedan han hade sagt detta tillade han, vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sade lärjungarna till honom: Herre, sover han så blir han frisk. Jesus sade: Jesus hade inte talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Nu sade Jesus helt öppet till dem: Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, han som kallades tvillingen, sade då till de andra lärjungarna: låt oss gå och dö med honom. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan legat 4 dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 15 stadier därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom, men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sade: din bror ska uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sade: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Då hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne, mästaren är här och han kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Men Jesus sa det, hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. De följde då efter henne i tron att de skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sade till honom, herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät blev hon häftigt upprörd och frågade, var har ni lagt honom? De svarade, herre, kom och se. Och Jesus grät. Då sade judarna, se hur han älskade honom. Men några bland dem sade, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lazarus dog? Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sade, ta bort stenen. Den döde syster Marta sade till honom, herre, han luktar redan den fjärde dagen. Jesus sade till henne, har jag inte sagt till dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade, Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig, bad jag denna bön. När han hade sagt det ropade han med hög röst, Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa det till dem, befria honom och låt honom gå. I veckan så lyssnade jag på ett budskap från Baltimore med pastor Schaller. Och han talade, det var bara en liten fras som jag tyckte var, eller det var intressant allt det han sa. Men ni vet hur det kan vara ibland, liksom det är en mening eller några ord som blir väldigt levandegjorda. Och han talade just om här att det finns egentligen två kategorier kristna. Det finns de som bara tror och det finns de som lever av varje Guds ord, som livnär sig på ordet, som frossar på ordet, som liksom verkligen älskar det man läser. Och det är så lätt för oss att ha en kanske intellektuell tro. Ja, vi tror på alla de här sakerna. Jag vet inte om ni har märkt till det, men både Marta och Maria bekände ju sin tro. De sa, vi tror att du är Guds son. Vi tror att du kommer att uppväcka de döda på den yttersta dagen. Det var inget fel på deras tro. De trodde allt det som de borde tro på. Ungefär som vi ibland kan tro på vår trosbekännelse, liksom vi läser den punkt för punkt. Och det är inte det att vi tvivlar på den, vi tror den. Men sen, när klockan 8, oh, Let's Dance börjar, ja, okej, okay. Jag går iväg. Liksom att, ja, det var inte så intressant längre. Liksom det är andra saker som blir intressantare. Och min poäng här är att Gud ville göra någonting i systrarnas trosliv. På samma sätt som han vill göra någonting i våra trosliv. Och vad jag vill tala om idag är att Guds perfekta plan är större än vår besvikelse. Guds perfekta plan är större än våra besvikelser. Och tänk på det, hur en fullkomlig Gud har en fullkomlig plan för oss ofullkomliga människor som han har gjort fullkomliga genom sin fullkomliga plan. Det var en lång ramsa som jag ska ta en gång till. En fullkomlig Gud har en fullkomlig plan för oss ofullkomliga människor som han har gjort fullkomliga genom sin fullkomliga plan. Och jag har en plan och Gud har en plan. Och de är ljusår från varandra. Och det är ungefär som en boxningsmatch. Man har en ringhörna. Och så har man en annan ringhörna. Och så talar man om då att i den här ringhörnan så finns den och den personen. Och han väger så många kilo. Han har gått så många matcher. Och han har vunnit så många matcher. Och han har förlorat så många matcher. Okej. I de röda shortsen. Men i de gröna shortsen så är det en annan person. Och han har vunnit så många matcher. Och så vidare. Och man går igenom det här vikten och åldern och meriterna där. Man får en liten lista på båda sidor. Liksom hur ska det gå? Men Gud är det lite annorlunda. Därför att ålder, ja, han är evig. Hur många matcher har han gått? Obegränsat antal. Hur många har han vunnit? Alla. Hur många har han förlorat? Ingen. Gud är i en klass för sig. Och jag tänkte på det här att den här planen, jag är den ena ringhörnan med min plan. Gud är den andra ringhörnan med sin plan. Och matchen kan börja. Och vi kommer så länge vi är kvar i denna dödliga, syndiga kropp med köttet, så kommer vi att strida en strid. Och det låter som lite negativt, men jag menar det i positiv bemärkelse, att vi ska inte bli missmodiga för att den här striden pågår. Men det finns saker som vi kan lära oss om det. Och faktum är att det finns en sak som vi har gemensamt. Guds plan, min plan. Det finns en sak. Och det är att vi båda har vårt eget bästa i sinnet. Alltså det vill säga, jag vill det bästa för mitt liv. Det är det jag försöker att fixa genom min plan. Men faktum är att Gud vill också det bästa för mig genom hans plan. Men hur kan då planerna vara ljusår från varandra? Jo, därför att Gud vet saker som inte jag vet. Och vi har behov. Det är vi alla överens om, eller hur? Och vi tror att vi har behov som vi egentligen inte har. Vi tror att vi har behov som vi egentligen inte har. Och Gud har aldrig lovat att möta de behoven. Men sen har vi behov som han vet att vi har, men som vi inte tror att vi vet. Eller som vi inte tror att vi har. Jag säger det en gång till. Vi har behov som vi inte vet om att vi har. Men Gud vet det. Och det är de behoven som han vill möta. Och vad är Guds ultimata mål med vårt liv? Det är att övertyga oss om hans plans överlägsenhet. Och att han vill ge oss det som är allra bäst ur evighetens perspektiv. Alltså Gud vill övertyga oss om i vårt liv att hans plan är överlägsen vår, och att han vill ge oss det som är allra bäst för oss ur evighetens perspektiv. Det är hans mål. Jag förstår det inte, jag vet det inte. Jag vill strida med honom, jag vill strida mot honom. Och många gånger så är det så att vad vi vill egentligen är att vi vill få ett riktigt bra grepp om Gud. Vi vill få hans arm så här liksom. Så att vi kan kontrollera honom. Därför att Gud, du förstår ju inte vad jag egentligen behöver. Du förstår ju inte egentligen vad mina behov är. Så att jag måste nog liksom tvinga dig eller manipulera dig. Men vi kan inte tvinga och manipulera en fullkomlig Gud. Vi kan inte tvinga och manipulera en allsmäktig Gud som dessutom säger att han är kärlek. Att han har ingenting annat än vårt bästa i sina tankar för oss. Och vår bön skulle och bör vara att finna hans vilja och att underordna sig den. Inte att försöka manipulera den så att han ger efter för vår vilja. Och jag vill gå till den här texten och jag vill ge er fyra olika saker, fyra olika punkter. Och den första vi ska titta på, det är att besvikelser är en del av den troendes liv. Besvikelse är en del av den troendes liv. Vi har två systrar här, Maria och Marta. Och de säger till Jesus i vers 3 att han som du älskar ligger sjuk. Och vad är det för en, det här ordet i grekiskan för att älska, det är phileo, som betyder en naturlig kärlek. Alltså den typ av kärlek som vi har mellan varandra som vänner. Vi har gemensamma intressen, vi trivs i varandras närvaro. Vi har phileo-kärlek. Det är inget fel med den kärleken. Men den är inte Guds kärlek, den är inte den villkorslösa kärleken som vi kallar för agape-kärleken. Och jag tänkte på hur Jesus var en god vän till Lazarus, till Marta och till Maria. Och han fick ett bud där han var, att han var sjuk. Och vi kan ju tycka då att om han då var Guds son, om han då var allsmäktig, alla de här grejerna, varför skyndade han inte dit? Jag menar, även vi skulle förmodligen kanske gjort det, även om vi inte hade någon möjlighet att påverka situationen, men åtminstone att vara där som hjälp och tröst. Men Jesus har ingen brådska. Han väntar 2 extra dagar, fullt medveten om att den här fördröjningen skulle innebära att Lazarus skulle dö. Det är lite märkligt, kan tyckas. Och sen i vers 8 här så står det om hur lärjungarna sa åt honom att inte gå till Betania. Och Betania låg väldigt nära Jerusalem. Och för er som har varit i bibelskolan, i apologetikkursen, så judarna, de har någonting som heter Talmud. En kommentar, en bibelkommentar som de läser. Och i den så står det att det utgick ett slags påbud. Därför att Jesus var anklagad för att det han gjorde, de här miraklerna, när han helade människor, öppnade blindas ögon och så vidare. Han var anklagad för att utöva trolldom. Och att utöva trolldom var ett ord, eller ett straff som enligt judarna, enligt gamla testamentet, skulle straffas med stening. Och det intressanta är att det står att det utgick ett påbud. Det här står inte i Bibeln, det står i Talmud. Men det är en intressant parentes. Att det utgick ett påbud där de fick, han fick 40 dagar på sig. Om någon kunde träda fram och ställa, eller försvara honom. Men det står att ingen trädde fram. Och då blev han korsfäst. Och det är möjligt att det var så. Och att det förklarar i så fall varför de inte ville gå till Jerusalem. De sa, judarna har ju försökt att stena dig. Varför vill du nu gå tillbaka till det området? Och sen säger han också i vers 16 här att så säger läraren att låt oss gå med honom och dö. Så de var förmodligen införstådda med att gå tillbaka till den här platsen skulle innebära döden. Och vad som istället hände då, det var inte därför Jesus inte ville gå tillbaka, det var därför att han ville visa systrarna någonting. Och han ville också visa oss någonting. Så Lazarus dör. Och detta är naturligtvis en stor besvikelse för systrarna. Varför? Om Jesus var Guds son, om han hade helat andra, om han hade öppnat blindas ögon och gjort alla de här tecknena, underna och miraklerna, om han hade gjort det, varför kunde han inte komma och hela våran bror? Vi hade ju skickat bud efter honom. Han hade honom ju kär. Han var ju en del, en vän till våran familj. Och min andra punkt, den första punkten är alltså att vi alla möter besvikelse. Den andra punkten är att det finns ett skäl till att Gud tillåter besvikelse. Det finns ett skäl till att Gud tillåter besvikelse. Och det intressanta är att i vers 21 så ser vi hur Marta, den ena systern, det var hon som jobbade och gjorde, hon var liksom plikttrogen och så vidare. Vi läser om de här, hur Marta jobbade liksom i köket och serverade och fixade allting. Och Maria var hon som var mera spontan och ville sitta vid Jesu fötter. Och det var lite av en konflikt där mellan systrarna. Det är samma systrar som vi nu ser här. Och i vers 21 så säger Marta, hon uttrycker sin besvikelse och säger: Herre, om du hade varit här så kunde du ha förhindrat hans död. Hon är ganska öppen med det. Hon sa: vi älskar dig, vi vet vem du är, men vi kan inte riktigt förstå varför du inte kom fortare när du visste vad situationen, eller hur, vad situationen var. Men i vers 22 så balanserar hon sig lite grann, som vi ofta gör. Och så säger hon: men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Med andra ord, liksom att ni vet ibland när Gud inte har gjort det vi hoppas på. Vi har blivit besvikna och vi säger: men Gud, det här är för mycket. Jag kan liksom inte riktigt klara av det här. Och vi säger: okej, nu är det för sent. Det har gått för långt. Vi har liksom, hur ska, nu kan inte ens Gud rätta till den här situationen. Och så säger vi: men okej, Gud, gör det bästa av den då. Gör vad du kan. Ungefär som vi säger till varandra. Och jag vet att det inte går, men gör vad du kan. Det är vad vi säger liksom. Nu kan vi också tänka om Gud: gör vad du kan. Och det var ungefär som att okej, nu har han dött. Och vi får liksom bara bita ihop och acceptera det. Men gör vad du kan. Så hon försöker att balansera sig lite grann. Och jag tänker på det här ibland, hur vi blir så besvikna över vissa saker. Kanske att vi förlorar vårt jobb. Kanske att en relation bryts upp. Kanske att vårat företag går i konkurs eller vad det nu kan vara. Det är olika saker och vi säger: men Gud, du kunde ju ha förhindrat det. Du är allsmäktig. Varför gjorde du det inte? Men vi säger: det finns ett skäl till varför Gud tillåter besvikelser. Och i vers 32 så säger den andra systern precis likadant. De var väldigt olika som systrar personlighetsmässigt. Men här hade de en sak gemensamt, och det var att de var båda besvikna. För där säger Maria: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. De säger det i lite olika termer, men de säger i princip samma sak. Att du skulle kunna kommit. Du borde ha varit här. Vi förstår inte varför du tillät det här. Vi är besvikna. Men okej, vi biter ihop. Gör nu vad du kan. Trösta oss eller säg några välvalda ord här. Och Jesus börjar att tala till dem om uppståndelsen. Och de säger: ja, men vänta lite nu. Vi vet. De bekänner sin tro. De säger: ja, men vi tror att du är Guds son. Vi tror att på den yttersta dagen så ska du uppväcka Lazarus. Du ska också uppväcka oss. Du ska uppväcka alla de som har trott på dig. Ingen tvekan om det. Vi tror det. Det var ingenting fel på deras grundläggande tro. Och de går igenom sin lilla trosbekännelse där. Men det är inte det handlar om. Gud vill göra någonting mer. Gud vill göra någonting större. Gud vill göra någonting så fantastiskt att de bara häpnar över hans natur och karaktär. Och det här för oss till den tredje punkten idag. Och det är att Gud är mer intresserad av vår andliga tillväxt än att befria oss från alla våra besvikelser. Jag säger det en gång till. Gud är mer intresserad av vår andliga tillväxt än att befria oss från alla våra besvikelser. Med andra ord, Gud skulle ha kunnat förhindra alla de här sakerna som har gjort oss besvikna, inklusive Lazarus död. Men han gjorde det inte. Och det fanns ett skäl till det. Och skälet var att de stod precis på gränsen till, eller vid tröskeln av, att ta ett gigantiskt troshopp. De skulle precis få se en aspekt eller en dimension av Kristus som de ännu inte hade sett och förstått. Och nu var de där. Och Gud kunde säga, okej, jag kunde ha helat i den bron, men då hade inte det här hänt. Men han lät det hända. Det var skälet till att de fick bli besvikna. De var på gränsen till att uppleva det här. Och i vers 37 så läser vi om hur folket, många av dem, hånade dem. Det stod att några av dem sade, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lazarus dog? Vad är det för vänner ni har, Marta och Maria? Han som ni har satt er tro till? Han som ni tror är Israels Messias? Skulle inte han ha kunnat förhindra det här? Och de hånade dem. Och ni vet hur det är ibland, liksom, vi har litat på Gud i ett sammanhang och folk står runt omkring oss och hånar oss därför att hur är det nu med hans löften? Ha? Sjuk är du, arbetslös är du, fattig är du, eländig är du, liksom, allt har gått snett tydligen. Hur är det med den där guden som du förlitar dig på? Liksom. Jag säger inte att det alltid är fallet, men i vissa situationer kan det vara det. Och folket stod runt omkring dem och hånade dem. Och ingen trodde liksom att det som nu skulle ske, kunde ske. Och systrarna hade en grundläggande tro på honom. Även om uppståndelsen. Men att uppståndelsen skulle äga rum just där, i bemärkelsen att han skulle föra honom tillbaks från de döda inför deras ögon, det hade de aldrig kunnat tänka, drömma eller bedja om. Men det är exakt det som skriften säger i Efesierbrevet 3:20, att han kan göra mer än vad vi kan tänka eller bedja. Och jag älskar det. Tänk er den. I mitt sinne så är det inga problem för mig att resa till universums yttersta gräns i min tanke. Det gör jag på en millisekund. Så stor är min tanke, och förmodligen era också. I vår fantasi kan vi göra vad som helst. Tänk att Gud är större än våra tankar. Det betyder att det finns inte en atom eller molekyl i detta universum som man inte har fullständig kontroll över. En stjärna som ligger miljarder ljusår bort, massa gaser och andra grejer som exploderar liksom. Har Gud kontroll över det? Ja. Varför har Gud skapat detta universum? Vi vet inte exakt, men förmodligen en av anledningarna är att bara visa sin storhet för oss. Så att vi förstår hans skaparkraft. Och det är en sak, men att förstå att denne Gud med denna skaparkraft också älskar oss. Och vill ha en personlig relation med oss. Och vill visa sin kraft också i vår vardag. Där vi tycker att han har behandlat oss fel. Där vi tycker att han kunde ha förhindrat problem och annat. Och vi är besvikna. Men det är därför att han vill visa oss någonting mer. Det som nu skulle ske i systrarnas liv var någonting helt fantastiskt. Han ber en bön, inte för att han inte visste att Gud hörde honom, men för att folket skulle se och förstå att han var den som han sa sig vara. Så bad han en bön. Sedan talade han till Lazarus, kom ut ur graven, och han kom ut ur graven. Helt fantastiskt. Det här var mycket större än vad, okej, de fick vara besvikna några dagar. Vi kanske får vara besvikna några veckor, några månader, några år. Eller kanske till och med på ett visst sätt i hela livet. På ett visst sätt. Därför att alla svar får vi inte på den här sidan, evigheten. Men Gud kunde ha förhindrat besvikelsen. Gud kunde ha förhindrat allt det som tynger oss. Ja, men han gjorde det inte. Det fanns ett skäl till att han tillät besvikelserna, och anledningen var att vi skulle få uppleva hans uppståndelsekraft och hans allsmäktiga karaktär i sin kärlek till oss på ett helt annat sätt än vad vi, eller på ett mycket större sätt än vad vi kunde tro och ana. Wow, wow, helt fantastiskt. Och det här för oss till den fjärde och sista punkten, att Gud är så mycket större än våra besvikelser. Gud är så mycket större än våra besvikelser. I Romarbrevet 8:28 står det att allt samverkar till det bästa för de som älskar honom och som är kallade efter hans rådslut. I andra Korinthierbrevet 4:15 står det att allt är för vår skull. Är inte det ganska fantastiskt att allting som händer, gott och ont, bra och dåligt, är för vår skull? Ja, men det kan inte jag förstå. Det kan ingen annan heller förstå. Men det är där han säger, lita på min karaktär och natur. Jag lät Lazarus dö för att ni skulle få se någonting större, någonting bättre. För att eran tro skulle växa. Det var inte för att jag var lite trött och ville vila ett par extra dagar så att jag dröjde kvar, att jag inte hann fram i tid och hela. Nej, det var hela planen. Guds timing är alltid fullkomlig och perfekt. Och i första Korinther, nej inte förlåt mig, första Johannes är det, första Johannes 3:20. Så står det att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Han vet våra besvikelser. Han vet allt det som vi har gått igenom. Han vet hur vi tänker och så vidare. Vi behöver inte dölja det för honom. Vi behöver inte spela teater. Han vet allt. Har Gud alltid det bästa för oss? Ja. Förser Gud oss alltid med det bästa? Ja. Upplever vi alltid att det är det bästa? Nej. Varför? Jo, därför att vi inte förstår allting, men också för att vi inte alltid är villiga eller redo att överlåta vår vilja så att den får bli hans vilja. Så vi fortsätter att strida. Matchen som vi talade om i början, i ena ringhörnan, jag själv. Med mina ambitioner, med mina tankar, hur mitt liv borde ha varit egentligen. I andra ringhörnan, Herren själv. Och säger, jag har en plan som är mycket bättre, som är mycket större, som är mycket mer fantastisk för dig. Ur evighetens perspektiv, men även i detta livet. För att evigheten kommer igenom till viss del också här. Korset är det ultimata uttrycket för hans kärlek, det vet vi. Tror vi att Gud har kontroll över allting? Inklusive det som orsakade våra besvikelser. Ja, vi måste tro det. Han orsakade en besvikelse i Martas och Marias hjärtan. Men den var bara tillfällig. Och det som kom ut ur situationen, jag lovar att den här korta besvikelsen betydde ingenting när Lazarus kom ut ur graven med de här gravbindlarna om huvudet, liksom halvringlig, liksom, vad är det frågan om här, liksom, och folk stod bara utanför och häpnade. Wow. Om vi inte har tro på hans karaktär och natur, så är vi ett offer för omständigheterna. Och de omständigheter som råder i våra liv, de kommer att kräva oss och säga att det gick fel, det blev inte som jag hade tänkt mig och så vidare. Och så tror jag att jag liksom kan gå tillbaks allra liksom till ruta ett och börja om och navigera mig genom hela livet igen på det här sättet så att det blir rätt den här gången. Men Gud säger, lämna detta, lämna det förflutna och lita på mig. Lita på min uppståndelsekraft. Lita på att jag kan uppväcka Lazarus från de döda. Lita på att min karaktär och natur är god, är kärleksfull. Att jag har en fullkomlig och perfekt plan. Ja, jag kommer att strida med dig tills du dör. Eller inte med dig, men med ditt kött och med dina egna personliga, mänskliga ambitioner. Och du kan inte vinna den här matchen. Det är bara att lägga av. Lämna in KO heter det. Det vill säga att man inser att motståndaren är så överlägsen att att motståndaren är så överlägsen att jag bryr mig inte om att gå in i matchen. Han har en fantastisk, fantastisk plan. Och om vi är frälsta, om vi är hans barn, så vet vi att Gud har full koll på våra liv. Han vet precis vad som händer runt omkring oss. Han vet precis vad vi behöver. Och hans mål är att ge oss detta. Men hans timing är annorlunda än vår. Hans förståelse av detaljerna är annorlunda än vår. Så vi har den här striden. Men det är så underbart att förstå att han har en fantastisk plan. Och det hade han också för systrarna. Vad han var intresserad av var inte just hur de tänkte vid den här tidpunkten. Att ja visst, vi vill undvika den här besvikelsen. Här kan du inte komma och hela honom nu. Nej, det var inte det. Och han säger, jag kommer att tillåta besvikelse. Det finns inte en människa här idag. Det finns inte en människa i världen som inte kan identifieras med den tanken att vi har blivit besvikna. Vi kan också säga med tillförsikt idag att det är Gud som har tillåtit de besvikelserna. Inte för att göra livet surt för oss, utan därför att han har någonting mera. Därför att han har någonting bättre. Och vi sa tidigare, han är mycket mera intresserad av att vi växer andligen än att vi ska bli befriade från alla våra besvikelser. Så Gud är med andra ord mycket större än våra besvikelser. Amen. Vi tackar dig Jesus just nu därför att du är vår Herre. Och tack för de här tankarna Jesus från Johannes 11. Välsigna dem Jesus för våra hjärtan. Bygg upp oss, tala till oss. Och här är det underbart att kunna se hur du verkade i systrarnas liv. Och hur det resulterade i att de växte i tron på ett fantastiskt sätt. Vi ber dessa ting i ditt dyra namn. Amen.